Jag var jätterädd, liksom. Jag hade inte kunnat gå därifrån även om jag hade velat nästan. Alltså det var en sån bara biologisk reaktion att jag ja, men slutade fungera liksom.
Simon, som egentligen heter något annat, hade bestämt träff med en man som han chattat med på nätet. De hade pratat om vad de gillar för slags sex och skulle nu träffas för första gången. På väg till mannens lägenhet var Simon upprymd. Men den känslan försvann snabbt.
Jag hamnade lite i chock ganska tidigt under själva träffen för att jag märkte att saker vi hade pratat om att jag inte ville skulle hända och saker jag ville att han inte skulle göra gjorde han.
Och enligt Simon markerade han också tydligt att han inte ville fortsätta.
Och jag blev väldigt obekväm och rädd och tänkte att då jag spelar med lite nu så får jag gå sen. För att han var ju jätteoberäknelig då.
Trots att det känns som ett övergrepp stannar Simon kvar i lägenheten och deltar i sexet.
Eftersom att han redan hade klivit över mina gränser så om de gör på minsta lilla sätt visar nu att det här inte är okej så kanske det här blir extremt mycket värre. Jag tänkte att jag inte skulle komma därifrån.
Förstod du själv direkt efteråt vad du hade varit med om?
Nej, det var ganska chockartat väldigt länge. Jag har inget minne egentligen av hur jag åkte ifrån hans lägenhet. Jag kommer ihåg att jag gick ut därifrån och att jag var väldigt lättad när jag var nere på gatan. Vill inte gå hem, vill inte... Ja, bara gick runt, liksom helt avstängd.
När han går därifrån har Simon varit i mannens lägenhet i 2 timmar. Ungefär 2 veckor efter händelsen vaknar Simon och kan inte sluta gråta. Han ringer en samtalskontakt som han redan har, som i sin tur rekommenderar honom att söka hjälp här.
Våning 4. Låt på.
Hej. Jag heter Maria Ridderstedt och kommer från Sveriges Radio. Jag ska träffa Monica Hartig.
Jo, men välkommen.
Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm öppnade för snart 20 år sedan. Och sedan 2015 har man även tagit emot män och transpersoner. Monica Hartig är psykolog och har arbetat här sedan mottagningen öppnade.
Så här har vi sköterskeexpeditionen då. Och här är ett av de rum som man kommer till vid akutbesöket. Om man vill anmäla kanske man gör efter många veckor. Då kan vi ringa hit polis och så kan man göra det här i lugn och ro. Istället för att behöva gå upp på en polisstation och göra det.
Det är lugnare här än på en vanlig sjukhusavdelning. Och inredningen i omvårdnadsrummet där vi står nu påminner mer om ett hotell än en vanlig mottagning. 2 fåtöljer vid ett litet bord, rosa tapet och en tavla med en stor rosenbuske på väggen. Hit kommer Simon. Och efter flera samtal med kurator får han så småningom hjälp att göra en polisanmälan. Polisen inleder en förundersökning för misstänkt våldtäkt och genomför flera förhör. Men det finns ingen teknisk bevisning och gärningsmannen förnekar brott. Precis som när det gäller de allra flesta polisanmälda våldtäkter läggs ärendet ner i brist på bevis. Men Simon har mått väldigt dåligt av det här. Han har fått diagnosen posttraumatiskt stresssyndrom. Han har gått i privat terapi och inte kunnat jobba som vanligt. Därför kontaktar han sitt försäkringsbolag och får höra att då han medverkat i polisutredningen kan han ha rätt till ersättning därifrån. Simon behöver dock skicka in polisens förundersökning till försäkringsbolaget. Nästan ett år efter anmälan kommer försäkringsbolagets beslut. De har beslutat att inte betala ut någon ersättning, dels med hänvisning till att polisen har lagt ner ärendet, men också på grund av denna formulering i försäkringsavtalet.
Du ska inte bege dig in i eller stanna kvar i situationer eller miljöer där slagsmål eller bråk uppstått eller vanligen förekommer.
De anser att Simon har brutit mot den här säkerhetsföreskriften eftersom han, citat, stannat kvar i situationen, slutcitat. Monica Hartig på Södersjukhuset är kritisk till att försäkringsbolaget använder den här formuleringen.
Det är absolut inte tillämpbart när det gäller reaktioner vid våldtäkt eller efter våldtäkt. Det kan man inte vända mot personen. Att den har reagerat med de här automatiska, väldigt typiska reaktionerna. Så att det bedömer jag vara fullständigt felaktigt att använda sig av den klausulen.
Forskning som bland annat gjorts här på akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset visar att ungefär 70% av deras patienter har hamnat i något som liknar ett paralyserat tillstånd efter våldtäkten.
När man redan har blivit så att säga utsatt så ökar ju rädslan, och då är ju en överlevnadsstrategi att inte ytterligare provocera den som redan har skadat den på något sätt. De vanligaste reaktionerna under och direkt efter våldtäkt är ju inte så aktiva som man kanske hoppas på. Någonting som många plågas av efteråt också. Skäms över. Kunde inte jag ha försvarat mig bättre?
Men är det självklart att man ska få ut på försäkringen bara för att man anmäler en våldtäkt?
Ja, nu är inte det där riktigt det område som jag arbetar med. Men man kan ju tänka att man ändå skulle kunna se vad det är som styrker den här anmälan hos försäkringsbolaget. Det kanske finns annat material. Jag kan inte tycka att den här klausulen som de hänvisar till är tillämpbar på de som vi arbetar med här som är utsatta för sexuella övergrepp. Det tycker jag inte är rimligt. Man kanske behöver uppdatera kunskapen en del om just reaktioner under och efter våldtäkt.
Hur försäkringsbolagen hanterar sexualbrott ser olika ut, det visar Ekots genomgång. När det gäller andra typer av överfall, till exempel misshandel, har de flesta skrivningar om att man själv genom sitt agerande inte ska ha utsatt sig för risk. Flera av bolagen uppger för Ekot att man inte hänvisar till de kraven när det gäller just sexualbrott. Trygg Hansa svarar till exempel att i en sån känslig situation är det inte rimligt att lägga krav på hur personen som blivit utsatt skulle ha agerat. Simon har haft sin försäkring hos det relativt nystartade bolaget Hedvig. Han känner sig sviken efter beskedet att han stannat kvar för länge i situationen.
För att det känns som att de är på hans sida på något sätt. Att så här, att de delar hans bild av att, alltså förövarens bild av att så här, nej men det där var inte så farligt. Och så här, om det verkligen var så jobbigt, då hade du gjort motstånd.
Ekot har tagit del av den korrespondens som Simon har haft med försäkringsbolaget. När han ber att få sitt ärende omprövat får han återigen avslag. I svaret skriver man att det inte är tillräckligt tydligt vad som har inträffat. Vad de tidigare menat med att han har stannat kvar för länge i situationen får han inget svar på. Simon har ett skriftligt intyg gett försäkringsbolaget lov att svara på Ekots frågor om sitt fall. Men när jag träffar skadechef Robert Collin på Hedvig Försäkring vill han inte gå in på det enskilda fallet.
Generellt när det gäller aktsamhetskrav så gäller det på alla försäkringar. Det är ju för att ett sätt att försäkringskollektivet, det vill säga alla kunderna, inte ska betala skador som kanske skulle ha kunnat undvikas. När det gäller sexualbrott så ska den i första hand inte användas.
Varför gör ni det då?
Jag kan inte kommentera enskilda skador, så att jag kommer inte kommentera om det är någon enskild skada i det fallet.
Men om man pratar om den principiella frågan då, vilka situationer med potentiell risk att utsättas för sexuellt våld bör man undvika för att omfattas av era försäkringsvillkor?
Jag kan inte svara på den, för det blir en hypotetisk diskussion och det blir jättesvårt för mig att svara på, så jag kan inte svara på det.
När det gäller företagets kunskap i sådana här frågor svarar Robert Collin att det är kunnig personal som hanterar dessa ärenden. Efter Ekots intervju med bolaget kommer ett mejl från kommunikationschefen att de tar till sig av kritiken om otydlighet i villkoren och att de nu kommer att följa till exempel Trygg Hansas exempel genom att förtydliga att aktsamhetskrav aldrig tillämpas vid sexualbrott. Men det hjälper inte Simon. Oavsett försäkringsbolagets bedömning av händelsen är kostnaderna och konsekvenserna för honom verkliga.
Ja, men det var massa olika ekonomiska konsekvenser för mig med den här våldtäkten jag var med om. Att här, jag behövde vara sjukskriven en period. Jag gick i privat traumaterapi som var jättedyr. Och att det, ja, jag fick ju PTSD liksom. Det var som att min hjärna gick sönder i den här lägenheten.
Ekot, Maria Ridderstedt.